Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, det här är ju lite antiklimax för att vi hade ju känslan av att we're putting the band back together. Att vi alla tre var med. Men Mattias är ju inte här.
Nej.
Han har ju någon slags kvällsjour på Svenskans ledarsida. Så han kommer väl cyklandes i vår riktning snart. Men du är här, Fredrik.
Ja, jag är närvarande.
Välkommen tillbaka.
Tack så mycket. Känns väldigt bra.
Det var länge sedan. Ska vi prata om varför det var länge sedan? Du hade ju yrkesförbud ett tag.
Ja, nej, men jag hade ju ett jobb där det inte, som inte gick att kombinera med att vara en offentlig person själv när jag var på Kreab. Men nu har jag slutat där, så nu får jag vara med och spela in podcasten.
Wow,
där ringde du i dörren. Det var Mattias.
Bra jobbat.
Vilken timing.
Ja, verkligen. Jaha, och nu kör du Almega.
Nu har jag bytt jobb, nu är jag på Almega och nu får jag då göra lite saker vid sidan om när jag är ledig. Som också kan vara kopplad till offentligheten.
Berätta, vad gör du där? Berätta vad Almega är för de som inte vet att vi brukar uppfattas som Almegas politiska gren. Eller i det principiella gren.
Ja, man brukar säga så att det finns någon som säger ibland att att Centern är Almegas politiska gren. Nej, men det är väl mest på skoj. Men Almega är helt enkelt en del av Svenskt Näringsliv och det är tjänstesektorns arbetsgivarorganisation, skulle man kunna säga. Och det är väldigt kul, det är väldigt bra människor och väldigt bra frågor. Så jag jobbar med välfärdsföretagande och internationell tjänstehandel.
Du får slåss för frihet på betald arbetstid.
Ja, och företagande.
Yes.
Det är väldigt kul.
Och så får du podda.
Ja, precis. Ja. Precis.
Vad kul.
Ja.
Du har kommit ut med en bok också.
Ja.
Sen sist.
Ja, det är ju jag har ju en sån här väldigt sjuk fetisch för en svensk liberal. Det är att jag är frankofil. Det är ganska udda. Jag brukar säga till min kompis Jakob som flyttade till Frankrike när han var 17 att det finns två svenska nyliberaler som är frankofiler, det är han och jag. Och han är den enda som är bättre på franska än jag. Ja, nej, så att jag
Hej Mattias!
Hej Mattias! Ska det komma Mattias? Vad roligt. Nej, men det är ju lite udda att vara svensk klassisk liberal eller nyliberal och ha ett intresse för Frankrike, för det är inte så många som har det. De flesta faller ju av naturliga skäl tycker man ju att de här jävla etatisterna kan ju hålla sig för sitt skit för sig själva liksom, och så får man liksom ignorera dem. Men när man har den här, ska man säga, kärleken som jag har, så blir det liksom en schizofren relation. Jag älskar det här landet med språket och kulturen och litteraturen och så här. Jag har precis tagit en masterexamen i fransk litteraturvetenskap liksom. Och samtidigt så är det ju kanske Europas
Vad kul att se dig, Mattias. Välkommen. Vi körde igång.
Ja.
Jag sa just att det var lite antiklimax och putting the band back together. Och så hittade vi Fredrik men tappade Mattias. Så. Men nu är du här.
Ja.
Mm. Ta ett glas och sätt dig.
Det ser ju jättetrevligt ut.
Vi Nu tar vi en kort Frankrike-paus och bara hälsar Mattias välkommen. Och blev du klar med allt du skulle göra på tidningen?
Nej, men jag lyckades skjuta upp resten.
Ja, vilket anknyter till manjana-kulturen i Frankrike. Ja. Vad heter det? Demain-kulturen.
Demain-kulturen. Du talar alltså franska.
Nej, men jag har ju läst det i 2 år. Men det är, okay. Det är tyska som är mitt huvudsakliga, vad är det, BC-språk eller vad det är. Men
sen, har de redan franska. Tryckt den här, vad coolt.
Ja, just det, men den...
Får man inte säga det?
Mattias har alltså sett första exemplaret av det kapitalistiska manifestet som ligger där framför. Nej, men den kom idag. Men som man får nämna det. Men det är inte det vi ska tala om just nu.
Nej.
Det kan vi prata lite om senare. Jag tänkte primärt idag att vi skulle kunna prata om Frankrike. Apropå Fredriks bok. Men också det faktum att Frankrike efter Merkel ser ut att ta ledartröjan på något vis. I alla fall ideologiskt inom EU. Och börjar ta över på område efter område inom industripolitik. Inom handelspolitik, uppfattningen om självtillräcklighetsbehov och viss aggressiv utrikespolitik och kärnkraft. Vilket kanske är en liten silver lining.
Ja, ungefär så som man säger. Precis, så är det.
Men det är det ena då. Frankrike tar över EU och sen det andra är kanske Kina tar över världen. Så att det är 2 hot mot friheten på en gång som vi måste resonera lite om.
Och mellan Kina och Frankrike så väljer vi ju Frankrike.
Om vi måste välja, ja. Absolut. Och då måste vi med en gång göra skillnad mellan land och stat. Mellan befolkning och makthavare. Därför att, alltså det är ju det du är inne på i boken också. Mm. Att du älskar Frankrike som kultur, men hatar dess stat på många sätt.
Ja.
Det kanske vi gör med Sverige med.
Så är det ju. Men det är ju fransoserna som väljer de här politikerna. Så de har ju lite sig själv att skylla. Så att jag är ju inte helt kär i den politiska kulturen heller bortanför staten. Så de franska, fransmännen, de är ju, de har god smak, de har väldigt fin litteratur, de har liksom ett samhälle där den intellektuella spelar en central roll i samhällslivet på ett sätt som får oss att känna, jag får mig alltid, alltså, jag är ändå en svensk intellektuell, men jag känner mig ändå som en jävla bonläpp när jag är där liksom, för jag inte,
jag menar, det är så de vill få dig att känna det.
Ja, men jag menar, alltså vi har ju inga, alltså vår premiärminister, vår statsminister refererar ju inte till von Heidenstam. Jag vet inte ens vem han var antagligen. Nej, men så här, det är en helt naturlig del i ett franskt debattprogram som vi har varit med i mycket. Och så här, att bara, ja, men som Strindberg sa, eller som någon 1700-talstänkare och så här, man liksom, man bara, Madame de Stael.
Alltså när hon refererar till henne?
Ja, just så.
Hon var ju en god liberal. Så att det är ju
men man skiter i liberalismen, men när man tänker på hennes litterära roll.
Och
inte liberala hennes roller.
Många erotiska eskapader.
Ja,
det
ja
kommer
och,
de ihåg.
Och det är intressant då, liksom, att man tycker att det är så roligt. För att Johan Stahl från Holstein är ju rakt nedstigande led till ambassadören som gav henne hennes namn.
Necker?
Necker var hennes pappa.
Ah, så var det. Ja.
Men hon hade ju namnet för att hon hade ett resonemangsäktenskap med den svenska ambassadören till Paris, Stahl från Holstein.
Okej, okay. Du ser, du skulle klara vilken fransk debatt som helst.
Jo, men det är det jag vill. Jag skulle så gärna göra en sån här, som man kallar det franska, en plateau de télévision, alltså en sån här debattprogram som varit med i 1000 i Sverige.
Men jag ska säga det på en gång för de som inte har läst din bok, Frankrike, en hatkärlekshistoria. Det är jätterolig läsning. Det är väldigt kul läsning för att det är 2 saker. Dels så reder det ut min egen hatkärlek till Frankrike. Eftersom det finns så mycket att beundra. Och det var väl Churchill som ska ha sagt att kom ihåg, vi slåss inte bara för Frankrike, vi slåss för champagne. Och vi slåss för Quenet och Turgot och Jean-Baptiste Say och Benjamin Constant och Bastiat. De har ju en fantastisk politisk kultur också, historiskt i alla fall.
Ja.
Så det finns så mycket att älska och samtidigt så finns det så mycket av den trötta vita, trista nationalismen, industripolitiken, protektionismen, rasismen, allt det också.
Etatismen, alltså i tron att det är inom politiken som allt ska ske. Nu har de ju höga energipriser överallt. Vad gör de då? Jo, då får alla som har under medianlönen en checkenergi. En engångsutbetalning på vad det nu var, kommer jag inte ihåg, men så för att man inte ska gnälla, va? Så det här, en gång intervjuade jag, ni vet, han min hjälte till turkisk-amerikansk Nobelpriskandidaten alltid, Why Nations Fail, Acemoglu. Och jag frågade honom en gång.
Acemoglu.
Yes. Acemoglu, ja. Eller det heter väl Mollu antagligen, för det här G-et är ju så stumt. Men då frågade jag så här, är det...
Får jag bara fråga, förlåt, har du läst uppföljaren?
Ja.
Är den... Den är inte lika bra,
nej.
Eller? Jag började, men...
Nej, jag också. Jag har läst 2/3 där, för jag orkar inte.
The Narrow Corridor. Den blev ännu sämre på slutet.
Ja, jag vet inte. Den här är inte lika bra. De är ju rätt så sossiga. Men,
de är jättesossiga.
Jag vet. Men, de har,
men det är det bästa vi får i dagens värld.
Men jag blev... ja, men det är ju det där, liksom. Det är, visst, de har liksom en halvdan tes, men så ska de liksom applicera den i varenda kvadrul och på varenda liksom avsnitt, så det blir bara, det blir mer och mer ansträngt, och till slut så sitter de och ska sådär rättfärdiga det svenska 30-talet som liksom, ja, ett bårverk mot nazismen och sådär. Ja, och de liksom bara uppfinner liksom sina teser sådär. Ja, det var så övergripande och sån här liksom. Och så har de precis innan fördömt liksom sån här kohandel och sånt liksom. Bara, jaha, vad var det här då? Mm.
Ja, det var en parentes, ja. Men nu var skönt, då behöver jag inte läsa den.
Nej.
Men Fredrik, du, Acemoglu.
Nej, men det var ju så att jag frågade honom, han har ju det här tesen tillsammans med James Robinson om det finns extraherande och inkluderande institutioner. Extraherande institutioner, det är då stat som inte fungerar väl, där hela systemet går ut på att man ska vinna saker på andras bekostnad, medan inkluderande alla får med på lika villkor. Och då frågade jag honom om den svenska välfärdsstaten var en extraherande institution. Mm. Och då sa han nej, för att den då är liksom, ämnen tillämpar på alla, det är liksom lika villkor. Men den franska är det, sa han. För att den är bara ett patchwork, alltså lapptäcke av olika rättigheter som olika intressegrupper har tillskansat sig genom att vara liksom väldigt vokala i det offentliga. Och så måste staten ge med sig och sådär. Och då blir jag så här, jag skriver inte om i boken, men det är en sån här, ska man säga, då känner jag att då kommer jag från en hyperlutheransk, hyperrationell ingenjörsstat som är liksom, ja, regelbaserad och logisk. Medan det andra är liksom ett mer korrupt, uppsplittrat samhälle där staten ger ut benefits till den som skriker högst för ögonblicket. Och då får man ju en sämre fungerande välfärdsstat än vad vi har. Och Frankrike är det landet som har högst offentliga välfärdsgifter per capita i hela EU. Och högst skattetryck i världen.
Och ändå det land där de klagar mest på att det här nyliberala samhället ja, förstör allt.
Ja, och det där är så här. Men vad fan, då blir jag så här. Hur, är ni helt sjuka i huvudet? Ni bara, den här neoliberala äran. Det var neoliberal. Du kan inte stava till ordet, en jävla groda liksom. Alltså, det är så frustrerande. Jag ägnar kanske 2 timmar om dagen att lyssna på fransk debatt på... Alltså, i podcast och sådär, va? Jag har gjort det här nu ett par år, va? Man blir ju skogstokig. Jag blir skogstokig med allt. De har inte fattat någonting. Såhär. Och den här besattheten med anglosaxiska, le monde anglosaxon. Och de tycker att de är ett alternativ till det. Men, ni är ett medelstort land med halvtaskig BNP per capita, och så råkar ni ha kärnvapen. och liksom en post i FNs, permanent post i FNs säkerhetsråd för att ni liksom, ni skrek så högt att ni inte kunde, att ingen annan kunde åka med annars efter alla världskriget liksom. Ni har inte, ni kan ju, ni har ingen, ni, och då bara, du vet, de blev ju snustulna på de här atom, eller ubåtarna i Australien, och de bara, ytterligare en gång, och så bara, men ni är ju inte en stormakt. Fattar du? Ni är medelstormakt. Ni är ganska fattiga. Det funkar inte så bra, men ni har kärnvapen. Och så har ni stora mer för att er gloire och er storhet är så himla viktig. Men ni är piss Mississippi. Ni är inte så att det är så här, det finns det amerikanska och det anglosaxiska och sen som Frankrike ska ha ett alternativ. Franska talas i typ Frankrike, Schweiz, Västafrika och typ 8 sunkiga miljoner i Kanada. Period.
Ultimata förelämpningen att de är en piss i Mississippi och inte i
Nej, nej, just det. Men du vet, det var ju alltså, du vet det här Louisiana Purchase. Alltså,
ja, just det.
Det var ju
Jeffersons.
Det var ju större, alltså den delen som Napoleon sålde till USA var ju större än de här 13 kolonierna. Så det var ju liksom, det var ju från Louisiana upp till Quebec liksom. Det var ju fram till halva USA. Men jag menar, nej, men
det var inte så mycket att ha då.
Nej, det var ju bara det kostade ju ingenting. Det var ju bara vildmark. Det var ju Native Americans där liksom.
Det är det man glömmer med så här, vad billigt holländarna sålde Manhattan för. Jo, men vad skulle man med Manhattan?
Ja, precis.
Allt välstånd har skapats.
Ja, nej, men det är också då, det är, ska man säga, det är Europas minst liberala land. Och
det är väl ändå att ta i.
Ja, men okej då. Men vid sidan
om Ungern, Polen.
Okej då.
Vad har fransmän någonsin gjort?
Det är sant. Men jag menar, ska man säga, Västeuropa.
De är minst liberala av de liberala. Eller?
Alltså, liberalism är ju i fransk debatt ett skällsord. När Macrons parti skulle gå med i den liberala gruppen i Europaparlamentet.
Den liberala gruppen.
Mattias gör sina citationstecken och öron.
Ja, men det är
det. Jo, men det innehåller ju en massa liberaler ändå. Men en hel del liberaler.
Ja, kanske. Det är väl, tyskarna är väl lite.
Mm. Ja. Och Estland.
Ja, holländarna är väl okej, va?
Ja, alltså
det finns två holländare, VVD och D66. D66 är folkpartister och VVD är liberalkonservativa.
Mm.
Jag menar, din renlärighetskrav på att man ska kalla sig liberala är så här, hur många libertarianska partier finns i Europa? Zero.
Ja, du behöver inte gå så långt. Men jag menar, liberal istället för folkpartistisk i alla fall, det är ju...
Men det var, ja, men,
skulle inte du säga att Folkpartiet idag, eller Liberalerna idag, är Sveriges mest liberala parti? Och Centern?
Nej.
Ja, Centern och Liberalerna är de som står mest liberalism just nu i Sverige.
Ja, det är ju inte svårt.
Nej, men du måste ju skilja på det realpolitiska och hur partierna är och dina idéer är.
Det gör de så bra själva.
Hur fan vad du är knäpp i huvudet.
Vadå? Är det mitt fel att världen är orimlig?
Nej, det är ju inte det.
Men det fanns i alla fall.
Vad ska jag göra? Låtsas? Liksom.
Nej, man får inte. Det minst onda får man se som det goda.
Ja, alltså det finns ju ett... Nu är vi ju verkligen på den nivån att man försvarar liksom den liberala demokratin i verkligen grundläggande bred mening.
Typ som, rättsstat.
Ja, exakt. Ja. Och den, ja, det är ju, var kanske inte där man hade hoppats att vara, men det är där vi är liksom.
Och det sjuka är också att vi ja, det är väl det här som att vi vann ju. Mm. Trumfatoriska och så här, va? Särskilt vi i vår generation som var liksom precis då på gränsen till att bli vuxna när muren föll liksom och så där, va? Så bara, hade vi bara liksom, 2-3 decennier av liksom triumf, och Johan skrev sin bok och allt det här var och liksom fattigdomen minskade och demokratin vann och vi bara liksom, man åkte bara på en våg av liksom liberalism.
Det är ju så man ser det i efterhand, men så var det ju inte.
Nej, alltså, tänk om kuppmakarna i Sovjet hade vunnit.
Ja, jo, men också liksom, jag menar, den här första borgerliga regeringen som slog världsrekord i statsutgifter och höll på liksom med kronförsvar och skattehöjningar och skit liksom.
Nej, det var ju för jävlar.
Nej men de, nej men alltså,
ja, jo, så kändes det.
Staten som har andel av BNP har liksom aldrig varit större i modern tid liksom.
Men ska vi vara ärliga så är det ju för att vi har automatiska utgiftssystem som bara slår till när man hamnar i en
absolut,
kris.
Men det var ju fortfarande så att det var liksom, när de satt och gjorde de här krispaketen så var det liksom, besparingarna var luft, skattehöjningarna var på riktigt. Och liksom det var... Och det var ju liksom, vad fan fick vi Folkhälsoinstitut och pappamånader och liksom bevarat och, systembolag
och vi fick skolpeng, vi fick sänkta skatter, vi fick
skatterna sänktes inte. Det var Reinfeldt lyckades faktiskt sänka skatterna, men nej, han lyckades inte med så många reformer.
Men vi fick en pensionsreform som
TV:n, radion, den här eran var den viktigaste reformeran. Posten, elen, tele, pensionsöverenskommelsen, nya budgetregler. Allt det som la grunden för 25 års av välståndsökning gjordes ju av Carl och det gänget liksom.
Ja, det var sossarna också.
Sossarna också, ja.
Fast glöm aldrig att de tyckte att telekomavregleringen var den mest utrerade nyliberala katastrof som drabbat Sverige.
Ja, och tyvärr på ett sätt så har de ju rätt liksom, därför att det blev inte så mycket mer. Och jag tänkte ju liksom sådär någon gång på 90-talet när man sån här liksom att jag tänkte på om du varit vänster liksom så här kring 1980 liksom marxist, socialist, du var ju någon sån här, och så fick du liksom höga marginalskatter, men du fick ju liksom inte proletariatets diktatur eller något av det där du drömde om liksom. Och ändå tycker jag, 70-talet var så jävla socialistiskt. Det var ju borgare vid makten och sådär. Förvisso spenderare som druckna sjömän, men i alla fall liksom.
De var lika sociala som...
Ja, de var ju ännu mer sociala med industriakut och
plus att Moderaterna då... Alltså den här,
det var ett litet parti.
Ja, och den nyliberala, liksom säga, nyliberalismen hade inte kommit än då. Så att,
Nej, det var lite sent. Men jag tänkte liksom att sådär... Liksom, skulle folk liksom säga liksom att 90-talet var liksom nyliberalt på samma sätt som vi tycker att 70-talet var socialistiskt liksom. Nej, så knäppt kan det väl inte vara liksom.
Jag förstår inte poängen, nu är det någonting jag inte...
Alltså vi satt ju fortfarande med en jättestat med liksom, vad hade vi liksom, kanske näst högst välfärdsutgifter i världen och liksom, alltså det var en del reformer, men det var ju liksom inte jättemycket, det är ju inte i närheten av dit vi tycker att politiken ska vara.
Nej, så är det. Men jag tittar du på hur Sverige förhöll sig till resten av omvärlden, resten av västvärlden 1980, så var vi ett undantag till vänster i vår DDR-Sverige inom demokratiska, så här, va? Och nu är vi ju ett liberalt undantag. Vi har högre ekonomisk frihet än Europasnittet. Vi har fortfarande högre skatter och högre välfärdsutgifter i Europasnittet. Men liksom, i övrigt så är vi ju friare än liksom, det västeuropeiska snittet, än OECD-snittet. Än liksom, vi har ju blivit... inte ett undantag, men ändå vi är mer liberala än det västeuropeiska medianlandet, medan vi för 40 år sedan var mindre liberala än det europeiska medianlandet, och det kan du trots din pessimism inte förneka, för det är ju rena...
Det säger ju en del om hur jävla illa det är. Vi
tycker inte om genomsnittet.
Nej, men det är ju som relativ rikedom och fattigdom liksom.
Men hörni, vad kul att vi fick utkämpa det här slaget om 90-talet, om det var himmel eller helvete.
Ja.
Men det påminner mig om att vi talade om Frankrike ändå. Och den liberala partigrupperingen i ja, Europaparlamentet.
Just det, ja.
Och att som det inte var skandal heter att Macron skulle gå med i en partigruppering som kallades liberal. Så ja, det kunde de inte heta.
För de heter ju aldrig då, som Alliance of Liberal Democrats of Europe. Och så fick han byta namn. De fick byta namn till Renew för att Macron inte skulle tvingas utsättas för attacker med L-ordet i fransk politik. För det är ju ett skällsord liksom. Man kan inte vara liberal i Frankrike, för det är så här, då är man för allt som är dåligt. Och de har inte fattat vad frihet är, hur välstånd skapas, vad ett företag är, att offentlig maktövning är problematiskt. De tycker att staten ska styra ekonomin. De tycker att man ska peka ut strategiska sektorer. Man vill ha autonomi, man vill ha suveränitet i ekonomi. Man pratar om strategisk autonomi, och det kom ju först för att man skulle liksom, de har aldrig gillat att man skulle vara beroende av jänkarna. Det är bättre att man är beroende av Frankrike, så deras, de har också kärnvapen, så kan liksom de vara stormakten och så va.
Ja, det är ju den av dina poänger i boken, att det är inte någon slags så här anti imperialistisk attityd.
Det är bara vårt imperium.
Vi vill inte vara vasaller till USA. Vi vill att ni, andra europeiska stater, exakt.
Ja, och det är så här, och det är så arrogant. För jag menar, vem fan, och jag bara säger, vem fan tror ni att ni är liksom? Ja, visst,
ja, men nu är de på väg att ta över EU.
Så är det ju.
Och vi sitter ju där, jag tänkte på det med ubåtarna. Mm. Att man skrockade åt det, och sen inser man att, ja, fast Sveriges allierade här är inte något av de anglosaxiska länder som vi kulturellt mer identifierar oss med, utan vår närmaste allierade är Frankrike.
Mm. Alltså det är ju, just nu det är ju lite default. Storbritannien har lämnat. Tyskt maktvakuum på något vis. Vi vet inte vad som ska hända där.
Och de vågar aldrig steppa upp.
Nej. Men
senast de gjorde det gick det ju inte så bra.
Det var för fan 70 år sedan. Kom igen.
Ja, det kanske är därför de är... De lärde sig den läxan. Och,
nej, 80 år sedan.
Ja.
Ja. Och har därmed blivit på många sätt det stora liberala hoppet i världen för många.
Ja.
Mm. Men och då blir ju Frankrike en tar ledartröjan för att alla andra har fallit ifrån. Men det är ju också lite Macron. Han är uppenbarligen en ganska skicklig strategisk spelare inom systemen. Och han har ändå givit någon slags... Även om reformerna inte har gått så långt, så Frankrike har ändå levt upp en liten smula. Vilket...
Han är ju också bäst av, skulle jag säga. Han är också bäst, alltså jag skulle utan tvekan rösta på Macron, jag är fransman.
Av fransmännen, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, vi får inte glömma det. Men många sådana här högermänniskor tycker som att den franska högern, så här. Men den franska högern är så här... stor välfärdsstat, skydda franska jobb, fransk makt är viktig och...
väldigt mycket jordbrukssubventioner.
Ja, 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 men också det här liksom att tillbaka fransk industrin och så här, och det här liksom att...
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De sticker inte under stol med att vårt mål är att öka fransk makt.
Men du, fast bara en fråga. Det är en sak som jag funderar på ibland. Är, alltså det finns ju ett institutionellt och kulturellt minne eller uttryck som finns i vem som än tar över ett land. Så att jag tänker ibland att det viktigaste kanske inte är att den som tar över Storbritannien är den ena eller den andra, utan att det är en person som får Storbritannien att framstå som eftersträvansvärt, framgångsrikt, ett ideal i världen. För då kommer världen gå åt rätt håll. I Frankrike är det inte lite motsatsen, att det finns så mycket dåligt bagage i den franska politiska kulturen, så att även om det är en ganska relativt sett bra person i den franska kontexten som Macron, så är det dåligt att det är en bra person. Därför att då får de Frankrike större inflytande i EU. Det kanske hade varit bättre med någon tafflig, konservativ, schabblande, korrupt typ.
Ja, för, ja, det är intressant idé, men jag tror att deras makt inom EU-systemet skulle dock göra att det blev ännu värre då, därför att de skulle ge ännu mer av sin skit till oss liksom. Ja. Nej, men det här, de tvingar ju på det här, liksom att de tvingar ju på så här, nu måste ni vara med på den strategiska autonomin, nu måste vi skydda europeiska jobb, nu måste vi stå hem i industrin, nu måste vi pick the winners, nu måste vi picka ut strategiska sektorer på Europanivå. Alltså den här Thierry Breton som är inremarknadskommissionär, som en typisk sån här... Han har varit minister, chef för någon sån här statliga företag. Han åker runt och så bara och kommer han till Europa. Och han är ju i krig med Vestager, som är konkurrenskommissionär som är dansk. Va? Och liksom en dansk liberal mot en fransk, vad är man säger för, en mandarin, just det. Det är ett väldigt bra ord tycker jag, för att jag har inte skrivit om det i boken, men de är ju väldigt mandariner, de här elitfransoserna, för går ifrån liksom, det är samma personer som leder företagen som är ministrar och som är för höga som man säger, typ generaldirektörer och höga tjänstemän i ministerierna och så här, va? Och de är ju en särskild sorts elitmänniskor som glider omkring och bara har fina kostymer och slänger gamla filosofer namn om sig och i allmänt makro och äter ostron liksom. Och så byter de jobb från det ena till det andra och sådär, va. Och så har de ju alla staten som deras instinkt är att relatera till staten, att staten ska välja. Och på Europanivå så leder det till liksom att det är kommissionen då som ska bestämma. Och nu är det ju så här, nu ska vi satsa på det, nu ska vi, ja men Covid visar det att vi, de är ju alltså att de inte kunde göra ett eget vaccin. De är helt besatta av detta. Så nu går jag alltid ut på att de ska, vi måste göra ett eget vaccin. Jag var bara, varför då?
Ja.
Om andra gör det bättre.
Det var en jävla tur att de inte lyckades ta fram något halvdant vaccin som de hade tvingat på alla liksom, istället för EU.
Vi ska inte prata så mycket om Frankrike, för det är en bok som är ganska rolig tycker jag, och läs den gärna och så här. Men
och får jag bara sticka emellan det andra? Jag sa att det var två saker som jag verkligen älskade. Dels löste det mitt dilemma med att jag har själv den där hatkärleken. Du sätter ord på det väldigt bra. Det andra är att du har skrivit den så otroligt personligt. Det är fantastiskt roliga anekdoter om dina egna möten med Frankrike och fransmän och fransyskor. Det berikar verkligen läsningen, och det får en att känna dig ännu bättre.
Just det, det är väldigt självklart. Min mamma mässade mig och bara sa, Fredrik, skriv om det här offentligt. Nej, men jag känner att jag vill göra en sån bok. Jag brukar säga så här, jag har skrivit typ så här 12 böcker, alla så här SOU fast nyliberala liksom. Tråkigt och så här, va? Och nu vill jag skriva en bok med kött och blod och som handlar liksom om så här, jag slåss med araber i den här konstiga kvarter, och de
kommer du tilltala högerpopulisterna också.
Ja, precis. Jag
måste köpa den här boken.
Ja, men så här, jag sabrerar champagne med motorsåg, och jag säger till gymnastikläraren att han är sämst på tennis, så får jag skit mycket. Alltså jag är massa såna här
Ja, men det är ju underbart med den här redneck champagnekulturen.
Verkligen, verkligen. Och det här är ju, och det var det jag ville också, det var det jag ville illustrera. Och där är ju champagne så bra exempel, för vi tycker att champagne är glamour, dyra flaskor, Stureplan, Côte d'Azur, Troppan, vad du vill, va. Det är för fan bonläppar som bor på landet utanför Borlänge och som knappt kan tvätta sig liksom. Nej. Nej, menar, de visste vi ingenting om någonting. Det fanns ingen som kunde stava där i den här byn liksom. Jag menar det var ju så att jag lärde mig ingenting av dem, men däremot skolan lärde mig en del, va? Men jag menar det här med det här, och sen var det här alltså på fredagskvällarna. Så det mest tittade på programmet är alltså ett program om litteratur och filosofi. Med 8 eller 7 miljoner tittare, kommer inte ihåg exakt vad det var. På primetime en fredagskväll så sitter man och liksom har samtal med, inte vet jag, Mario Vargas Llosa eller alltså någon sån här stora intellektuella för globala som
och så. Lite som Skavlan.
Ja, men Skavlan är ju ett töntigt kändisprogram. Det här är liksom ett de sitter med böckerna på bordet och pratar om. Så här. Och det är det jag vill komma åt. Alltså det här den stora beundran. Alltså ett land där intellektuella spelar en sån stor roll. Där man, vinner man Goncourt-priset är man miljonär, för alla köper boken. Det här med författarna i Rockstjärn, där filosofer är med i tv varje dag, där man liksom där man refererar till det egna landets historia och kultur, där Voltaire är en levande referens i det politiska samtalet, där den franska revolutionen och mänskliga rättigheter är någonting som man pratar om, där liksom republikens historia är ett levande väsen. I Sverige är det ibland som att, och det låter knökigt nu, jag vet inte det, men i Sverige är som att vårt land föddes 1920. Och tidigare var vi en anomali som åkte runt och dödade världen. Och det är ju sant. Men de lever i en kontinuitet med historien. Vilket gör liksom att det fortfarande är relevant, liksom det som har hänt. Man liksom så här, men de säger så här, vi är ju den franska revolutionens land. Republiken spelar en roll. Och jag tycker det är charmigt att man kan leva i ett land där liksom, där det som hände 1789 fortfarande är viktigt liksom.
Men det du pratar om är i princip att den kultur hade styrt hela samhället.
Ja, tyvärr.
Ja, och det är därför det... Frankrike är så fucked up. Men det är ju beundransvärt på många sätt vägen dit.
Ja, liksom. Och därför det är hatkärlek.
Ja, men precis. Jag tycker du illustrerar det väldigt
ihop. För att man vill ju hellre se den kultur på tv på fredag än Skavlan. Ja. Men man vill inte leva i en ekonomi som styrs av den kultur.
Nej. Och ska det gå åt helvete så kan det väl gå åt helvete med champagne och litteratur. Det är ju liksom...
Ja. Men det sjuka är att de borde vara ännu sunkigare än vad de är. De är ju bara lite fattigare än vi, ja. Lite mer korrupta, lite mindre välstyrda. Så att, kommer du ihåg det här humlan flyger?
Ja, men jag tänkte precis på det, att det gäller ju verkligen Frankrike. För liksom, enligt våra teorier så skulle Frankrike inte funka alls.
Ja, de borde vara som typ ett stort Grekland.
Ja. Men det är de ju inte, utan mycket fungerar väldigt bra. Ja,
och det är någonting som jag också skriver i boken om, för det är hatkärlek och det är mycket kärlek. De har extremt framgångsrika stora industriföretag. Alltså, det här med att den här ubåtsfrågan, det visste ju inte ingen av oss innan att de exporterar ubåtar till Australien. Att de gör liksom, de konkurrerar med svenska industriföretag, så de konkurrerar ju med oss på massor olika sätt. Va? De har ju liksom extremt produktion per arbetad timme, så är de ju typ fjärde högst i Europa. Det är bara att de inte jobbar.
Ja, det finns något att säga för vinet till lunchen.
Ja.
Men det är ju också liksom det här som du tar upp, att de borde ju ha på många områden bättre självförtroende. De har enorma kvaliteter som de tror är jättehotade och försöker skydda och sånt där. Liksom, när när de egentligen borde inse att det här kommer ju leva av sig själv.
Fast det här är ju en man kallar för deklinism, alltså det kommer från decline, alltså förfall, liksom, som är helt, det är liksom en nationell sport. Men det är för att...
Deklinism. Men det finns på tyska också, Immerschlimmerismus.
Vet du så?
Ja.
Immerschlimmerismus, det var roligt.
Det låter som slabbedask.
Ja.
Det heter det på norska.
Men det här är ju också att, i och med att de, historien är så levande, så de är ju så här lite besatta av liksom att för de liksom, de utgjorde halva Västeuropa i befolkningsmässigt tidigare, och de liksom de hade liksom Napoleon var ju nära att ta hela Europa. Så de har liksom inte landat i den här känslan att vi är en medelstor makt. Och, ja. Och jag har aldrig fattat varför inte de så här. Men de är som Italien ungefär. I befolkning, ekonomi och så. Fast med kärnvapen och en plats i FNs permanent plats i FNs säkerhetsråd.
Och ett Tyskland som backar upp dem.
Så är det ju. Men jag menar, de är ju inte alls nära. Tyskland har ju mycket större befolkning och mycket större ekonomi. Så det är väldigt irriterande. Men jag menar...
Jo, men de har ju fått sin makt tack vare Tyskland. Alltså i någon mening. Som det brukar säga som EU, att det var ett sätt för Tyskland att dölja sin styrka och för Frankrike att lajva styrkan på något vis. Och det har ju lyckats för båda.
Ja. Jag har aldrig fattat. De förlorade världskriget i 3 veckor.
Och de skulle ändå springa fram på segerparaden.
Och vet vad de gjorde då? De också, det var så att det här också det här. För jag har ju en del om rasismen och så, va? Mm. 2 kapitel. Det är ju så att merparten av de som slogs i de fria franska styrkorna, det var ju kolonialsoldater. Mm. Alltså bruna och svarta, araber och alltså nordafrikaner och afrikaner från söder om Sahara. Men eftersom USA och Storbritannien var ännu mer rasistiska på den, så tvingade Churchill och
Roosevelt. Ja, det var Truman sen då.
Nej, för att 1944, då var ju fortfarande Roosevelt levande. Så de tvingade fransoserna att byta ut trupperna. Mm. Mm. Så jävla sjukt. Ja. För att de själva inte ville liksom, de kunde inte ta bilder på att det var västafrikaner från Senegal som hade befriat Frankrike.
Ja, så sjukt. Det är så ruggigt, och det är en bra påminnelse om att vi lever inte i den mest rasistiska tidevarvet just nu.
Det är mycket som ändå har blivit väldigt mycket bättre.
Ja, verkligen. Typ att man inte fick, att 6 år innan jag föddes så fick man inte gå i skolan med vita människor när man var svart i USA. Det ser så ut. Ja.
Innan vi lämnar Frankrike, apropå Vichy-regimen, så måste du säga någonting om Eric Zemmour,
verkligen.
Som ju har förklarat att, verkar tycka att Vichy-regimen var rätt okej ändå. Berätta, vem är han och varför är han så relevant? Varför pratar alla plötsligt om honom?
Det är ett jätteintressant fenomen. Jag har ägnat kanske 20 timmar att lyssna på honom. Och han är då liksom en ledarskribent, polemiker. De säger essayist på franska. Och det är egentligen sådana som skriver fackböcker. Och han har skrivit ett antal böcker. Men han är då ursprungligen en ättling till judar från Algeriet. Och de fick ju då med en reform, judarna fick ju franskt medborgarskap, fast araberna inte, de muslimerna inte fick det. Och han är då liksom en, ska man säga, jag har någon gång sagt att den är liksom en Ivar Arpi på speed. Men vad jag menar med det är liksom att han är en kulturkrigare till höger, som är väldigt, väldigt kritisk. Men han tror på det här the great replacement, som engelska, va? Le grand remplacement. Alltså att det är
ju ändå riktigt dårfinkigt.
Ja, så han står alltså till höger om Le Pen. För att Le Pen, Marine, har då gått till vänster i den bemärkelsen, för att liksom, hon har ju det här man kallar för alltså normaliseringsstrategin som hon har för att, liksom, för att kunna få vanliga högerväljare. Då lämnar hon fältet öppet, och han kommer då och utmanar och ligger över henne i flera mätningar. Och han har ännu inte annonserat sin kandidatur, men det finns han har liksom en infrastruktur omkring sig. Och han har varit liksom både ledarskribent på Le Figaro, alltså kolumnist, och på CNews, som är en sån här alt-right tv-kanal. Och han, ja, han är egentligen, han har dömt då två gånger för hets mot folkgrupp, och han är då en, liksom en kulturkrigare på speed. Och många tror att han kommer att bli den som utmanar Macron i andra omgången presidentvalet.
Men har han inte perfect deniability i och med, jag menar, både algeriska och judiska rötter? Kan man anklagas för att vara rasist då?
Jo, men han är så uppenbart rasist mot... han, det, där spelar
det är ju bara mot muslimer.
Ja, men han är islamofobisk. Ja. Alltså, han säger ju att han vill ju ut med alla invandrare, och han säger att det är bara invandringsproblem. Och han är då mycket, mycket liberalare i ekonomiska frågor än vad Le Pen är. Mm-hmm. Och förutom då i handel. Han är ju nationalist, men han gillar ju företag. Han står till höger om henne i både kulturkrisfrågor och i företagandefrågor och ekonomi.
Lite men, Trump-mässigt att det ja, gillar vem, företag så länge de är amerikanska och de ja, ska inte behöva utsättas.
Men han vill också sänka skatterna, dra ner välfärdsstaten och såna här saker. Men det allra viktigaste, tror jag, rent strategiskt är att han då till... Alltså, medelklassen, det som kallas la bourgeoisie, de röstar inte på Le Pen för att hon är ju för vulgär.
White trash.
Ja, precis. Ja. Men alltså han skapar en ny koalition som är liksom
den auktoritära medelklassrasister.
Ja, men det är tre grupper han når, va? Han når högen av den auktoritära delen av den traditionella högen. En del av Le Pens väljare som är då populär, som man säger. Och sen har vi det som man kallar för la bourgeoisie patriote, alltså den patriotiska medelklassen, eller övermedelklassen. Va? För de har alltid varit för fina för att rösta på Le Pen. Mm. Och det är därför han lyckas bryta in. Men det här är en väldigt, väldigt otäck figur. Någon som sa att fransoserna kan inte välja en president som väger 45 kilo, och det får man hoppas på. Han är väldigt liten och smal. men han är också en extremt otäck liten rasist.
Så att enda förhoppningen är att det funkar med någon slags identitetspolitik mot honom, att han är för liten och smal då?
Nej, det var mest ett skämt.
Ja, okej.
Men viktigast är liksom att han alltså det här är ju en kille som är dömd för hets mot folkgrupp, så jag menar, han kommer ju aldrig att vinna mot Macron.
Och vill förbjuda alla icke-franska namn.
Ja, det är en av hans besattheter.
Men han är väl också sån här, alltså typ Sivert Öholm på syra i moral?
Ja, och han är ju misogyn.
Ja.
Och alltså han är islamofob, misogyn, och han säger som
han kommer ju vinna valet, jag hör ju det.
Nej, men alltså det är också där, du vet, han är så här som att Frankrike måste ha en stor armé för att alltså han tycker liksom att han är också en realpolitiker, och Napoleon, alltså han har ju sagt så här att Vichy, Pétain räddade franska judar.
Oj då.
Mm. Alltså det är så mycket, va? Så allt det här, vet, Algeriet, kriget, vi borde inte gett upp, va? Det var fransmän där, alltså det är en riktigt sån här otäck hardcore mupp. Han har ju,
ja, men sån här som bara
finnor kan inte leda, och så, han har sagt alltså tusen sån här,
men förbjudna sanning, det är liksom en full morbror som ska säga ett sanningens ord,
fast
men intellektuell.
Ja, men för att Le Pen förlorade ju valet tydligt för att hon var så dålig i andra omgångsdebatten med den här killen, är ju asbriljant, jättebeläst, kan allt, har läst tusen, han liksom så här, han läst mer än vi liksom. Han är liksom en oerhört begåvad, oerhört snabb och ganska sympatisk i tv.
Sa du att Olbeck stödde honom?
Ja, nej, det sa jag inte. Men det gör det. Welbecks, allt det som Welbeck står för, det här med förfallet, det moraliska förfallet, jobben tar sig men Welbeck personifierar ju den sortens intellektuell som gillar Zemmour. Sa du det bara för att jag skulle höra det?
Ja, jag passade på när du var i rummet. Eftersom du tror att Olbeck bara fejkar och att de där gestalterna som han har i boken, det är bara hans sätt att gestalta den desperata småborgerliga ångesten. Nej, han är sån. Han hatar kvinnor, han hatar invandrare, han hatar kapitalismen. Han är sån.
Ja, och det här som är... det här fanns ju inte för 10 år sedan i Sverige, en person som hatar invandrare och hatar kapitalismen. Men den här liksom, den här då franska konservativa etatistiska antiglobaliseringsrasismen, det är det som kommer till svensk höger också. Där så var ju Welbeck förespråkare för någonting. Ja.
Så det är liksom alltså en som om vi skulle få en bildad, verserad, oerhört sympatisk salongs-Sverigedemokraterna. Ja, men fast AFS nästan.
Ja.
Ja, jo. För man har ju kunnat plocka en och annan enkel poäng på Sverigedemokrater och sånt där. Liksom. Precis som man kunnat göra på...
Men det är mycket att de särskriver och stavar fel som har varit liksom, räddningen för att borgerligheten ska rösta på dem. Men,
Vad ska man säga då? Men tänk en, inte vet jag... Finns det någon här i svensk offentlighet som ofta har en liksom massa data? Och det roliga är att han bygger så här. Han säger att jag är RPR. Alltså, han säger att det är han som bär vidare de Gaulles arv. Och han utmanar ju högern på det sättet. Högern liksom har förrått högern och så här. Va? Och han
liksom, det är precis som Rhino-talet.
Just det.
Republican in name only. Som Trump.
Just det. Och han är ju trumpist, alltså. Han är ju, det är ju Trump, fast ändå en
fransk.
Ja, men med den här intellektuella touchen.
Ja, säg något trevligt om Frankrike innan vi avslutar Frankrike-avsnittet nu.
Jo, men de är ju väldigt bra på fotboll. Det är de ju. Jag har ju ett halvt kapitel om det. De är ju väldigt bra på fotboll. De har världens bästa litteratur. De har ett väldigt vackert språk. De har... alltså det är ju, ska jag säga, halva den västländska civilisationen kommer ju därifrån. Man får inte glömma det. Jag tycker ofta att... Liksom, det är ju så här, för att så fort jag säger upplysningen, så bara, Skottland säger ni då. Mm. Mm. Men den var ju inte lika viktig som den franska.
Nej, men då säger jag England. John Locke. Och Newton.
Ja.
Ja, den brittiska revolutionen var ju definitivt bättre än den franska och den amerikanska.
Men därom kan vi tvista. Och om jag ska säga det bästa som Frankrike någonsin har gjort, det var att stödja den amerikanska revolutionen och skicka Lafayette över dit till Amerika så att George Washington kunde besegra engelsmännen, så att USA blev den frihetliga reservaren på andra sidan Atlanten. Så att de kunde sen komma tillbaka och rädda Europa. Från Kaisern och från Hitler och från Stalin. Och det vill de säkert helst glömma.
De tycker att de själva borde räddat. Jag menar, det här, ja. Ja, men jag skriver om det också, om Lafayette. Han är ju väldigt... De som lyssnar på det här vet nog knappt om Lafayette.
Han var en... Ja, förlåt, berätta. Nej, vem han var. Nej, men han var ju inte bara en stor liksom krigsman som var uppenbarligen väldigt duktig i fält. Han var en stor liberal också. Han var ju en av de som stod för den konstitutionella frihetliga delen under den franska revolutionen också.
Plus,
om jag minns rätt.
Precis, sen så mycket jag berätta om, skriver en bok om att han kommer tillbaka till USA. Och det här är vänskap mellan de här två länderna. Alltså det finns ju städer och statyer över honom i hela
han står ju staty utanför Vita huset.
Till och med.
Till häst.
Just det.
Nej, men Biden kan se honom varje dag.
Ja, precis. Nej, men det...
Har ingen aning om det.
Såväl fransoserna som jänkarna till nere ibland glömmer bort det där. Men jag menar, det finns två stora republiker som kom av upplysningen. Det ena är USA och det andra är Frankrike. Det får man inte glömma.
Ja, jag tänker på den holländska republiken.
Det är ju faktiskt en monarki.
Nej, det blev det sen. Det, okay, blev, det var den första republiken. Efter att man 1588 gör uppror mot spanska imperiet, Habsburgarna. I och för sig, de försökte bli monarki först, så de frågade både franska kungen och Queen Elizabeth, kan ni komma hit och liksom ta över? Och de bara, nej, ni har ändå ingen chans. Och de bara, okej, då får vi göra det här själva. Och det var ju de som gav inspiration till fransmän och engelsmän och amerikaner och just alla det. Andra sen.
Ja, för att den här revolutionen i England, det var mest bara egentligen att den holländska kungen skulle komma och ta över. Var det inte så?
Det var en invasion.
Ja,
450 fartyg.
Ja. Men det här skriver båda Smoglu och Deirdre McCloskey om, tror jag.
Så är det säkert. Och säkert Segerfeldt och Svensson och Norberg också. Hörrni, nu har vi talat om Frankrike ett bra tag. Man ska läsa din bok, tycker jag. Jag kommer läsa om den snart. Jättekul läsning. Ska vi göra något mer? Nu har vi hållit på rätt länge här.
Vi ska prata om
utlovade lite Kina. Kina, men orkar vi med det?
Vad är klockan?
Orkar lyssnarna ens med det?
Hur länge har vi hållit på då?
Vi har hållit på nästan en timme. Helt sjukt.
Pyta.
Men det var så länge sedan. Det var så mysigt att träffa.
Vi kan ju lika bara köra på. Folk får stänga av om inte de gör
det. Det är en bra idé. Exakt, så kan de inte skylla på oss sen. Alltså, ni är på för länge. Men stäng då.
Ja. Lyssna på två avsnitt.
Ja. Aha. Det gör vi. Vi bryter nu så kör vi en till. Vi kan
klippa där. Ja, just det. Klipp.
Eller? Ja. Nej, men vi får väl göra något outro. Liksom.
Ja, just det. Outro. Hur...
Nu tar vi en paus och så tar vi ett glas vin till och så fejkar vi det här. Så nästa gång ni lyssnar på det så är det samma kväll, men det får inte fatta ni ändå.
Ja, men det får bli slutorden, hörrni. Och vi dricker ju faktiskt Borgogne.
Ja.
Så,
ja.
Hörrni, skål och vive la France!
Vive la France!
Vive la révolution!
Nej, det är liberalism i Abal France.
Vad är det man säger? Jag dricker under protest.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.